Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ni lyssnar på Sparmakarpodden, podden där vi snackar vardagsekonomi, där ni får följa vår resa mot ekonomisk frihet och där vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande. Och vi hälsar till podden välkommen, vilken omvänd ordning det blev här, Kristoffer Linnér från Jurio. Välkommen Kristoffer.
Hej och tack snälla.
Var det korrekt Linnér? Det är så du uttalar det.
Det är så det uttalas. Händer att det förekommer Linnér, då får man rätta till Linnér, så du är helt rätt på det.
Hur är läget?
Det är bra, tack. Mm. Mår väldigt bra. Hur mår ni?
Jag mår jättebra. Hur mår du, älskling?
Ja, men
du är ändå uppe och springer på nätterna.
Ja, men jag måste erkänna att jag är lite sleten idag och att jag drömde i lilltån i sängen. Så att jag har varit piggare, det har jag. Men det är jättebra.
Jag vaknade upp i natt och undrade. Alltså det kändes som, du vet, när det var någon slags jordbävning och bara att det skakade till. Jag tänkte, vad fasen är det som händer? Då är det du som har bankat i din tå.
Och flyger tillbaka i sängen och du hoppar upp.
Ja, för annars, det är det som är så roligt. Vi håller ju på mycket, väldigt mycket på nätterna. Alltså både med Theo som är liten, Nelly som är 2, och sen också att vi typ båda typ går i sömnen. Mm. Och gör massa grejer. Så att det är sjukt stökiga nätter här hemma. Så jag förstår att du är lite trött idag, älskling.
Uh-huh. Mm.
Och det är lite jag också.
Hur har du sovit, Kristoffer?
Jag har sovit som en prins. Inga småbarn och inga sömngångar svårigheter. Men det låter lite obehagligt att gå i sömnen med småbarn, men det funkar, eller? Ni har inte gjort något märkligt någon gång?
Nej, vi går på mest varandra.
Alltså, det roligaste jag har, som du någonsin har gjort, tror jag, det är att jag, när vi bodde i vår lägenhet inne i Göteborg, så vaknar jag upp av att Karin inte ligger bredvid mig. Och så bara, vad fan har hon tagit vägen? Så ser jag att någon kommer in genom sovrumsdörren. Så står hon med kompostpåsen. Alltså full med liksom matskit. Liksom. Alltså från hon har hämtat den. Och bara kommer inrusandes i sovrummet. Och jag bara, vad gör du, älskling? Och så kommer hon på att så här, fan, ja, det här är ju sömnen. Så jag kommer att du skäms så in i bänken och bara, ja. Åh nej, säger du. Och så går du tillbaka och sen går och lägger dig. Ja, det var roligt. Nog om det. Jag tänker så här, Kristoffer. Vi kör med våra gäster alltid ett litet segment som kallas för ett gäng frågor. Jag tänker att Karin tar den första frågan här.
Mm. Då, Kristoffer, undrar jag hur ditt fullständiga namn lyder.
Kristoffer Axel Linnér. Varken mer eller mindre. Inte jättespännande, men ja, det var det. De gav mig ett långt förnamn så du fick ett kortare mellannamn. Ja,
fint, Axel. Vi hade det som förslag här nu på Lillgrabben.
Du hade det som förslag. Mm.
Jag hade det som förslag.
Det är konstigt, hon hade både jo. Axel och Alex. Bara, okay. Och Lexa. Nej, nej. Andra frågan, ålder?
Jag är 28 år gammal.
28 år. Det är ju lammkött här, släng.
Mm. Ja, men fast jag tycker nog inte att det är det så mycket längre. Känner du dig som ett lammkött, Kristoffer?
Nej, alltså det är väl det. Man känner sig mer och mer sliten åren. Jag gifte mig här i somras också. Det har gjort något med det.
Ja, stort grattis. Helt
känner man sig ganska gammal.
Ja, stort grattis.
Tack.
Ja, men det är verkligen det är vuxen poäng.
Du har en väldigt vuxen aura kring dig.
Tack.
Ja. Vet inte om det var en komplimang.
Eller något. Men... Nej, precis.
Du, berätta, vad jobbar du med?
Jag jobbar som jurist på något som heter Jurio, som lite förenklat och kortfattat är en online-tjänst egentligen för juridiska dokument och tjänster. Så man kan säga att det vi gör är att istället för att man går till en klassisk jurist kanske och sitter ner och får ett antal frågor där, så kommer man in på vår hemsida, fyller i ett formulär där motsvarande frågor ställs och så skapas automatiskt ett juridiskt dokument utifrån dina val som du gjort. Liksom. Så man får ett skräddarsytt anpassat juridiskt dokument för en betydligt billigare peng också än om man hade gått till en klassisk jurist, kan man säga. Mm.
Och hur
så ett sätt att förenkla och tillgängliggöra juridiken för fler, för det är ofta det liksom finns en tröskel att ta sig till en jurist och betala en massa pengar, och så kanske man avstår då från att skaffa vissa dokument som man har varit väldigt, väldigt bra att ha i framtiden. Så.
Mm. Helt klart en svinbra tjänst och en ja, men gillar just det där att det ska vara så enkelt liksom, att, att göra det rätt och tryggt för en själv liksom.
Det känns annars som, är det något som ni upplever att det, den tröskeln folk har att liksom söka upp en jurist? Är jag fel ute där?
Verkligen. Ja, men alltså, den är hög och det kostar ju också. Alltså, det kostar ju vanligtvis en hel del pengar att gå till en klassisk jurist. Man ska inte heller, i många fall kan det vara att man behöver det och då får det vara värt pengarna. I många fall kanske man inte hade behövt betala så mycket för att få liksom det skyddet man är ute efter. Men saker som kostar, då ställer man ju sig alltid frågan, är det värt det? Och då kanske man landar i att nej, det löser nog sig ändå. Eller man tar sig inte tiden att sätta sig in i sin situation och faktiskt klargöra, liksom, behöver jag det här?
Just det.
Men du,
och så är det ju med många... Ja, förlåt.
Nej, fortsätt du.
Nej, jag tänkte bara säga att i många fall också så är det ju liksom, de här dokumenten handlar ju inte sällan om kanske tråkiga scenarion och tråkiga saker, och då väljer man kanske av den anledningen att inte tänka på det heller, och så tänker man att nej, men jag kommer aldrig dö eller jag kommer aldrig skilja mig och därför så är det onödigt att lägga 10 000 på något. Men får man då ner tröskeln och kostnaden så kanske man ändå tar sig tiden att skaffa den extra tryggheten som det ofta innebär helt enkelt.
Och jag var nyfiken på lite mer kring hur dina dagar ser ut på Jurio. Liksom, hur gör du dina arbetsuppgifter i det här?
Jag är en del av att ta fram och utveckla det vi kallar liksom produkterna, men som är de här olika juridiska dokumenten som man kan skapa hos oss. Så jag och mina juristkollegor jobbar liksom löpande med att säkerställa att kvaliteten är så god som möjligt, att det är så lättillgängligt som möjligt, att innehållet, liksom hur allt presenteras för användaren, att det korresponderar liksom med innehållet och att man fattar vad man håller på med när man är inne på vår sida. Mm. Så det är det jag jobbar främst med.
Ja, men cool. Har du också gjort någon sån här 12-årig utbildning typ, som det känns som att man, om man ska bli jurist så sitter man i skolan typ halva livet, känns som. Nej, så är det inte.
Just det. Nej, alltså själva juristprogrammet är ju faktiskt bara 4,5 år. Det finns ju många utbildningar som är längre än så. Sen är det lite beroende på vilken liksom bana man väljer att ta, så kan man behöva utbilda sig vidare. Längsta är ju om man vill bli domare. Då får man vara i skolan väldigt länge. För då sitter man ting, som det heter, och så ska man göra lite andra grejer. Och så typ 12 år senare så är man färdig domare. Mm. Inte riktigt, men nej. Så.
Det känns som alltid det är så jäkla smarta människor som är jurister. Alltså, det är någon sån, ser man att det är en fördom, men det är så här, fan, de som pluggar jurist, det är riktigt smarta.
Då behöver man vara skarp.
Då behöver man vara...
Jag tror framförallt att jurister tycker om att sprida en bild av sig själva som väldigt smarta och högpresterande. Men sen stämmer nog i många fall att det kan vara high achievers så att säga som blir jurister. Sen tror jag att, ja, jag vet inte. Vi vill nog tro att vi är smartare än vad vi är.
Har man någon sån här suits-dröm? Du har ju sett suits garanterat. Ja. Mm. Finns det någon så här?
Nej, det där är väl... Jag vet inte, jag personligen har absolut ingen suits-dröm, men det finns nog en hel del som har det. Det var väl inte ovanligt när man liksom gick igenom det i början av juristprogrammet varför man ville plugga till jurist, så var det en del som hade sett suits ungefär och ville bli något liknande. Och det är nog många som har den drömmen, liksom att leva lyxlivet och jobba 24 timmar om dygnet och köpa dyra bilar, men det är inte min kopp te riktigt. Så.
Kan valet vara mäklarutbildning eller juristutbildning? Är det, finns det där?
Ja, men det kan nog... Ja, alltså, för en viss kategori av jurister så har det nog kunnat vara att man stod och vägde däremellan. Det finns ju också de som är både jurister och mäklare. Och det tangerar ju liksom mycket de sakerna. Mäklare håller ju på mycket med juridik och vice versa.
Mm. Vet du vad jag tror det är? Det är kostym. Det är det som är liksom grejen. Nej, men, yeah. Vi snackade ju med en annan jurist i ett avsnitt. Och hon menar så här, där pratar vi suits också. Och hon var så här, ja, men man har drömmen om typ så här, New York, liksom, skyskrapor och häftiga bilar. Istället sitter man typ i Borås liksom, i regnigt och käkar matlåda. Liksom.
Exakt. Och sitter och hanterar... Ja, någon tråkig fråga i något tråkigt dödsbo eller så.
Exakt.
Ja, så det är inte alls så glamoröst, men lika viktigt för det kanske, eller ännu viktigare.
Oh ja.
Verkligen. Men jag tar nästa fråga här, vi fastnade på den. Men vad investerar du i?
Oj, den antar jag att man kan tolka brett. Exakt. Och snabbt. Om ni vill ha liksom så bokstavligen vad jag investerar i, så kör jag genomgående indexfonder. Jag har för lite tid för att bry mig om aktier. Jag har några liksom så mindre aktieposter. Men annars sparar jag allt mitt i indexfonder. Jag är en sån lat sparare, men som ändå vill spara långsiktigt och få någon slags avkastning på det. Men med det sagt då, så investerar jag inte så mycket tid i att investera bokstavligen, utan försöker investera så mycket som möjligt i relationer till andra människor. Det tycker jag är det viktigaste i livet någonstans. Klyschigt, men sant.
Vad fint.
Jättefint. Alltså, vi gillar ju båda det här. Du tar upp relationer och indexfonder. Det kan inte bli mycket bättre.
Perfect combo.
Precis.
Verkligen. Du, nästa fråga. Är du en sparare eller en slösare?
Absolut en sparare. Väldigt dålig på att liksom unna mig saker. Tröjan jag sitter i nu, köpte min numera fru då till mig för att jag inte hade köpt en liksom ny t-shirt på 4 år kanske. Så det är på den nivån. Jag tycker om att spara, det är onödigt. Jag tror inte, man kan liksom försöka hålla ner sina kostnader så mycket som möjligt. Det kan man inte väga i liksom det, om man inte börjar unna sig och stega iväg i sina kostnader. Typ som från när man pluggade, när man levde på liksom 10 000 och man försöker hålla ner det där, och sen så bara sparar man undan de där överflödiga pengarna innan man sprutar iväg dem. Så,
men
så lever man ett ganska bra liv och kan skapa sig bra förutsättningar för framtiden. Liksom.
Ja, en fråga på det bara. Vi brukar prata om det, just begreppet att unna sig. Alltså, är det att unna dig om du inte tycker att det är värt det? Alltså, du säger så här, jag är dålig på att unna mig, men du säger ju uppenbarligen att du inte tycker att det är värt det. Du, är det att unna sig då?
Nej, det är alltså en väldigt, väldigt bra poäng. Det känns som något jag själv hade kunnat säga också. För det är ju verkligen det folk tycker om. Man skapar ju liksom, vi lever ju någon slags, utan att gå in för mycket på det, så lever vi i ett konsumtionssamhälle liksom, där man köper för sakernas skull och så undrar man sig saker man absolut inte behöver. Men nya kalsonger och nya t-shirts är väl kanske lite så grundläggande saker man kan behöva ibland. Sen i alla fall var fjärde år liksom.
Ja, verkligen. För många är så här, ja, men jag måste unna mig. Men varför ska du gör ju det som du... Förhoppningsvis ska du göra det du tycker är värt och tycker det är roligt. Då är det ju inte ens att unna sig. Då är det bara att leva liksom, egentligen.
Ja, exakt.
Så att säga, vi gillar egentligen ditt begreppet att unna sig. Unna sig är någonstans synonymt med att typ slösa. Liksom, utan tanke. Liksom. Mm.
Men får jag fråga en annan sak då? När du säger att du är en sparare. Har du liksom tydligt för dig vad du sparar till?
Det är väl det man kanske så får se. Just nu så är det bara någon slags så, mitt ISK där jag har, det heter faktiskt till och med långsiktigt sparande. Jag har väl varit halvintresserad av typ det ni pysslar med och sådär. Sen inser man väl också, om man har en dröm av att bo i ett hus. Så får man väl använda lite av de här pengarna till något sånt så småningom. Men tanken är väl kanske att ändå kunna bygga upp något långsiktigt större kapital som man förhoppningsvis kan skapa sig lite frihet genom det i framtiden. Mm,
mm. Just det. Mm. Vad gör du helst en tisdagkväll klockan 7?
Oj, just nu, vad glad det blev att det var tisdag, för just nu så går jag faktiskt en seglingskurs på tisdagar mellan 5 och 8 på kvällen.
Jasså.
Så det gör jag faktiskt väldigt gärna just nu på tisdagar vid klockan 7. Väldigt, väldigt kul. Annars ska jag vara helt ärlig och säga att jag står och lagar mat eller äter mat. Ja. Eller till gärna kanske.
Härligt. Seglingskurs, gillar jag. Sista frågan, älskling.
Ja. Ja, det här är absolut min fråga som jag undrar mest över allting. Hur ofta tänker du på allt onödigt du lärde dig på juristutbildningen som du inte ens har använt dig av?
Ganska ofta faktiskt.
Ja, det är så.
Alltså som jag var inne lite på så tror jag att när vi pratar om jurister och att det är smarta människor, det är det allt som oftast. Men det kan också vara att man tar sig själv lite på för stort allvar, och det brukar jag... Pratar man med jurister om, och då kommer man lätt in på det här att ja, vi har lärt oss en jäkla massa som man egentligen inte har någon nytta av. Så är det ju med alla utbildningar. Men det finns ju någon som jobbar med alla de där bitarna som någon har ju nytta av något. Och sen ska man faktiskt säga att juristprogrammet, det är nog få utbildningar som är så liksom allmänbildande kring, jag vet inte, generell bara livskunskap. Och man lär ju sig verkligen hur samhället funkar, man lär sig hur liksom system, juridiken är ju någon slags grunden i samhället.
Det känns som att juridik borde finnas i, jag känner själv att jag saknar mycket juridik. Jag har ju liksom läst musik på gymnasiet och sen utbildad systemutvecklare, liksom, IT. Alltså jag har inte haft någon typ av juridik överhuvudtaget. Liksom. Där kan jag sakna, du har ändå haft en hel del juridik i, som socionom. Det kan jag ju avundas, liksom. Du kan mycket mer.
Ja, men visst, som du säger, Kristoffer, att man någonstans så, även om man inte ska använda det i sitt yrke, så är det nyttig kunskap generellt i livet, det man möter, och ja, men man har nytta av det själv liksom, personligen.
Mm. Ja, alltså verkligen, och det är väldigt många sammanhang där bara man har fått lära sig lite mer kanske om liksom, jag vet inte, grunderna och strukturen för juridiken, så hade man väldigt mycket enklare kunnat navigera liksom i olika sammanhang. Det kan vara vid ett husköp om man bara vill kunna lite mer kring det. Det kan vara, vet inte, någon konsumtionstvist där man har liksom, ja, bilen var inte det man gjorde och så vidare och så vidare. Så alla hade nog haft mycket nytta av kanske lite mer juridik. Så.
Jag håller med.
Bra, det var ett gäng frågor. Det här avsnittet nu tänker jag att vi kommer ta ett, det är lite annorlunda i släng, eller hur? Vi kommer ju köra ett litet scenario för två personer som heter Ellen och Kasper. Och sen går vi igenom deras liv lite grann, vad som händer i deras liv och sen vad de kan tänka på, Kristoffer här, med olika avtal och liksom juridik i stort. Liksom.
Så känner man att man inte har fått med sig det här som vi pratade om då i skolan, så får man det i ett poddavsnitt här. Kasper och Ellen genom livet och alla liksom juridiska aspekter som de bör ha med sig och vad de kan stöta på och borde göra.
Kanske kan skolan använda sig av det här avsnittet, tänker jag.
Det här blir in i läroplanen sen.
Exakt. Men vi börjar då. Ellen och Kasper, Kristoffer, de flyttar hemifrån och börjar plugga i Linköping, och de är 19 år gamla. De flyttar in liksom i någon slags korridor och träffar varandra på fest när de är 23. Har det kul där, säkert dyngraka troligtvis, eller? Karin, du som har pluggat i nästa...
Ja, är det Linköping så är det, då är de dyngraka.
Aspackar, men i alla fall. När de har tagit examen så bestämmer de sig för att flytta ihop och köper en lägenhet. Kasper har varit jäkligt slarvig med sin ekonomi, bränt de mesta pengarna, medan Ellen har varit mer sparsam. Så hon står för 75% av handpenningen. Här, Kristoffer, det finns ju någonting här.
Ja, alltså det här är ju ett väldigt vanligt scenario. Man träffar någon och bestämmer sig för att flytta ihop. Man kanske köper en lägenhet ihop, som Ellen och Kasper gör här. Då är det ju inte inte helt ovanligt heller att man faktiskt stoppar in liksom olika mycket i kontantinsats. Det kanske inte är 25-75, men det kanske är 55-45 och så vidare och så vidare. Att man helt enkelt inte går in med samma pengar.
Just
det. Det som är lurigt här då är att när man blir sambor på det här sättet och köper en lägenhet, har man inga juridiska dokument, så skulle det vara som så att om Ellen och Kasper skulle göra slut och vilja flytta, så skulle, under förutsättning att de då står liksom hälften var på kontraktet, att de står som hälften ägare, så skulle Ellen förlora sin extra del av handpenningen som hon har betalat, så att säga, åt Kasper. För i praktiken här så har ju hon betalat 75%, men då kanske står på hälften av ägandet. Och då skulle han ha rätt att begära så kallad sambodelning och få ut hälften av värdet av den här lägenheten, trots att han inte betalat lika mycket. Och för att då kunna skydda sig här, som Ellen kanske vill göra, och det här är ju alltid, och det kommer vi säkert komma in på mer, många känner ju att släva fram liksom tankar om skydda sig själv ifall vi skulle göra slut. Det är ju kanske inte det roligaste eller sexigaste att göra när man liksom flyttar ihop med någon, men man behöver ta tag i det liksom så snart som möjligt, om man nu värderar och prioriterar att faktiskt ha det där extra ekonomiska skyddet. Men det Ellen och Kasper behöver göra under än en gång förutsättning att de vill stå hälften var på lägenheten, är att de behöver upprätta ett samboavtal där man säger att sambolagens regler, som egentligen vill då att man ska dela hälften på allt, att de inte tillämpas på deras samboförhållande. Sen behöver man också upprätta ett skuldebrev. Det kan ju låta lite konstigt, men det har att göra med att i ett sånt här samboavtal så kan man liksom inte bara skriva var som helst, utan det finns lite formkrav och så. Så där kan man ganska byråkratiskt bara säga att lagen ska inte gälla. Sen behöver man ett skuldebrev också, där Kasper helt enkelt blir skyldig Ellen de pengar som hon betalar åt honom, inom citationstecken, för att de skulle ha betalat hälften var. Så om man leker med tanken här att det är lägen, Linköpings finaste lägenhet, den kostar 5 miljoner. De stoppar in typ 20%, vilket då, om jag nu är bra på matte, vilket jag hoppas, är 1 miljon kronor. Om det då är 75% som Ellen betalar, då är det ju 750 000 och så betalar Kasper 250 000. Här betalar ju Ellen 250 000 åt Kasper, kan man säga. För att skulle de betala hälften var, så är det 500 000. Och då upprättar man ett skuldebrev på 250 000 mellan Ellen och Kasper, som gör att skulle de separera och det är liksom, de ska sälja lägenheten eller den ena av dem ska ta över det, så slänger man fram det här skuldebrevet hos banken i samband med transaktionerna, och så får Ellen tillbaka sin kontantinsats.
Man kan inte baka in det i samboavtalet, eller? Alltså de...
Nej, alltså det är det man inte riktigt kan. Det finns, vi kommer komma in på det när vi pratar lite om att gifta sig och så också, för samboavtal och äktenskapsförord och testamente och många juridiska dokument, så har man en hel del liksom krav på vad man kan och inte kan avtala i dem. Och det är väl ett sätt egentligen från lagstiftaren att undvika att folk skriver liksom hemmasnickrade hittepåavtal som sen blir jättesvåra att tillämpa i praktiken.
Just det.
Så tanken är att man ska liksom ha... Det är ganska strikta ramar för dokumenten, och så att de då snarare är uppdelade i olika dokument, så att det blir enkelt att faktiskt juridiskt kunna göra något åt det och liksom verkställa ifall man skulle separera. Så det här är ju liksom den vanligaste lösningen, skulle jag säga, när man går in med olika kontantinsats. Ett alternativ till det är ju att man faktiskt i köpkontraktet står och liksom skrivs upp på olika ägarandelar.
Ja, just det.
Ja, det var min fråga faktiskt, om det är ett alternativ.
Ja, men exakt. Alltså det är det ju. Och sen kan det ju vara att mäklaren inte liksom är så pigg på att skriva att Ellen äger 36,66% eller sådär. Inte i det här fallet, men ni fattar. Alltså att det blir en sån konstig siffra. Men det vore teoretiskt möjligt att, som i det här fallet, säga att Ellen äger 75% och Kasper 25%. Det som kan vara en nackdel med det är ju att rimligtvis så behöver man kanske dela på kostnader för ränta och amortering. Och då blir det ju indirekt att Kasper, trots att han bara äger 25%, så löpande kanske han amorterar liksom och betalar ränta, ja, just det, motsvarande hälften. Och då förlorar ju han lite pengar på det. Man kan ju sinsemellan komma överens om att nej, men då betalar Ellen 75% av de löpande kostnaderna. Men lite beroende på hur det ser ut liksom med löner och annat, så kan det ju vara att man vill betala hälften var för att det blir bäst i den löpande vardagen. Så det är ju en nackdel med den lösningen. Sen är ju en fördel, eller vad man ska säga, att Ellen, när de säljer, så får hon 75% av liksom vinsten också, annars blir det att man delar hälften på det. Så man får, är man i den situationen, får man liksom fundera lite på vad man vill få ut av det, både löpande och ifall man skulle separera, helt enkelt.
Ja, det är verkligen flera aspekter som väger in liksom, för att det ska kännas bra för båda när man går in i en sån här alltså bostadsaffär. Jag tänker, under tiden man bor där också kan det ju förändras. Det kan ju kännas rätt på ett sätt i början, inledningsvis, så, och sen så kanske man övergår till exempel till gemensam ekonomi, och hur landade då liksom med det. Det är verkligen inte lätt, tänker jag.
Nej. Det är ju som sagt verkligen en hel del att fundera kring. Det jag tänker man kan tillägga här också, när vi liksom pratar samboskap och så, som är ganska vanligt missförstånd, det är just när kan det vara så att en sambo kan ha rätt att begära liksom hälften av en bostad. Vi får ofta frågan att ja, hej, min sambo ska flytta in hos mig, behöver jag upprätta ett samboavtal nu för att säkerställa att jag inte behöver dela med mig av värdet liksom på bostaden. Det är bara när man köper något för gemensamt bruk, alltså i syfte att bo där ihop, som sambolagen blir tillämplig. Så säger det här fallet att Ellen hade haft en lägenhet sen innan, och så flyttar liksom Kasper in, då kan det aldrig vara så att Kasper kan begära liksom hälften av den lägenheten när de gör slut.
Och det vet jag, det är väl samma typ, så här, säga att Ellens pappa går in och köper en lägenhet till Ellen och Kasper, då är det fortfarande han som har rätt till det, va?
Alltså köps den, precis, det spelar egentligen ingen roll vem, hur även finansieringen ser ut, men införskaffas lägenheten i syfte att de ska bo där ihop, så blir det samboegendom. Man kan ju säga också, och det är väl bra, det har ni säkert koll på som sambor, men det är ju också bara just en lägenhet eller ett hus och det som kallas för lösöre och bohag, alltså möbler, kaffekokan, PlayStation. Det är bara de sakerna som faktiskt kan bli aktuellt att dela på om man separerar. Pengar, bil, katter, you name it. Det har man aldrig, liksom, det blandas aldrig in så länge man bara är sambor. Det är först när man gifter sig sen.
Hur är det? Alltså, det här kanske kommer från ämnet, men jag tänker, om man har gemensamma barn, kanske inte spelar roll om det är gemensamma eller inte, utan att det bor barn i lägenheten och så går man isär. Finns det någonting där den som kommer ha...
Ska man skriva in barnen?
Delningen. Nej, men jag tänker, vem som har mest rätt till lägenheten. Säga båda liksom vill bo kvar. Hur kan det komma in och påverka? Och vad bör man ha med sig i den aspekten?
Det där är en jättebra fråga. Och något som har ganska stor betydelse när det finns barn inblandade, och beroende på hur det blir ifall man liksom går isär. För i sambolagen så finns det lite skyddsregler just för det där, att även om man har ett samboavtal som ger liksom den ena sambon som utgångspunkt rätt att bo kvar, det kan vara att man bor i en hyresrätt och att den ena har liksom kontraktet, eller att man har ett liksom avtal som säger annat, så finns det skyddsregler för det fall att det handlar om en hyresrätt, att säga att den andra föräldern får liksom ensam vårdnad om barnet, om man har ett barn ihop, att då har den liksom ett skydd att kunna få en bättre rätt till lägenheten även om ett samboavtal säger något annat. Så det finns lite sådana skyddsregler just för att undvika att ett barn ska behöva flytta från en hyreslägenhet då, bara för att mamman istället för pappan som fick ensamvårdnad stod på hyreskontraktet och de har ett samboavtal. Sen kan man inte avtala i ett samboavtal liksom, så, vem som tar det ena av barnet och vem som tar det andra.
Vi går vidare här med Ellen och Kasper. De bor ihop i sin lägenhet, och efter ett par år så får de sitt första barn som vi som du var inne på här, Karin. Det var ju det var bra.
Mm. Oj, det var ju som att jag hade läst.
Ja, eller hur? och de väljer att gifta sig i samband med att de får barn. Vad är det, finns det något bra att tänka på när man gifter sig liksom, när man samtidigt får barn?
Mm. Alltså, de flesta jurister håller ju förhoppningsvis, om det är någon jurist som lyssnar på det här och som håller på med familjejuridik, håller nog med om att det ofta är det bästa rent juridiskt att gå och gifta sig ifall man skaffar barn. Och det har helt enkelt att göra med vad som kan hända framförallt när man går bort om man har om man är sambo istället för att vara gifta. Så jag tänker vi kan ju egentligen komma in lite på det där just, alltså hur det skiljer sig om man går bort helt enkelt när man är sambo kontra gift.
Ja.
Och det är ju något som är väldigt tråkigt att tänka på givetvis. Synnerhet liksom för er, sitter ni med en tvååring och en nyfödd, då vill man inte tänka på att någon skulle liksom behöva gå bort. Men om det skulle vara så att man, som i Ellen och Kaspers fall, om de inte hade gift sig här utan de hade förblivit sambo när de får sitt första barn, då ärver inte de varandra per automatik, utan då blir barnet arvinge till personen som går bort.
Just det.
Och den arvsrätten uppstår egentligen liksom redan när bebisen ligger i magen, under förutsättning att det föds levande. Och vad det innebär då är ju helt enkelt att ja, skulle man inte ha ett testamente och man är sambo och har barn och så går den ena bort, då är det barnen som blir arvingar. Så då sitter den andra efterlevande sambon där och har liksom ingen rätt till pengar, fastighet, annat, utan då hamnar man i ett förfarande där liksom dödsboet, där man behöver blanda in överförmyndarnämnden, och så kommer tillgångarna som går liksom i arv till barnen kommer behöva förvaltas av den andra föräldern tills barnen är 18 och sen så får barnen liksom ta hand om det. Så det man ju absolut bör göra om man är sambor är ju att upprätta ett testamente där man anger att man vill att den andra sambon ärver ifall man liksom går bort. Det som är lite lurigt även med det är att så länge man förblir sambor så har barnen alltid, trots att man har ett testamente, rätt att begära ut något som kallas för laglott, vilket är hälften av vad de skulle ärvt om det inte hade funnits ett testament. Så säg att man har två barn och så är man sambor. Om den ena går bort och så har man ett testamente, då skulle de här två barnen, om de vill det, förhoppningsvis vill de inte det utan de vill att efterlevande liksom, sambon som är ens förälder får liksom ta över allt, men vill det sig illa så kan det vara att de vill begära ut det.
Ja.
Om de begär ut det då har de liksom rätt till halva arvet ihop, likt förbaskat så att säga, även om det finns ett testament.
Just det.
Och det som är lurigt där med är att skulle barnen vara under 18, än en gång, det hoppas man ju inte att ens barn är liksom under 18 när man går bort, men skulle de vara under 18 år, då är det som så att den efterlevande sambon och barnen, de blir dödsbodelägare i samma dödsbo, alltså dödsboet efter partnern som har avlidit. Och då får inte sambon, som är liksom den andra föräldern som är efterlevande, den får inte företräda barnen i det dödsboet, utan då behöver man blanda in överförmyndarnämnden. Så kommer det in en god man som ska liksom säga och styra hur liksom barnen ska agera i dödsboet och företräda det. Så gifter man sig, så det som förändras vad gäller det är att då uppstår en automatisk arvsrätt för den efterlevande maken. Då blir det som så att då har liksom inte barnen någon rätt att ärva direkt, utan då går det till efterlevande make, och den dagen båda har gått bort så ärver liksom barnen i efterhand. Så det är väl det som är, alltså, konkret den liksom stora fördelen rent juridiskt med att gifta sig. Sen kan det finnas andra aspekter i det också. Och det kan ju kännas tråkigt, det har jag sagt i liksom möten man haft med folk, att det kan ju vara en tråkig anledning att liksom gå och gifta sig för att det ska bli smidigare om man dör när barnen är under 18. Men ja, det kan ändå finnas en
poäng. Ja, men det känner vi ju själva. Vi har ju pratat om att gifta oss av juridiska skäl. Vi har ju tänkt gifta oss typ nästa år eller någonting. Men vi, och nu har vi ändå varit förlovade i över ett år och känner att fast vi måste... Det är två år.
Ja, det är två år.
Det är två år. Ja, men, fast jag sa att det var över ett år. Och det är ju det, är det ju i...
Ja, du har rätt.
Ja, nej, men så att vi känner ju att det verkligen hade varit något för oss liksom, att vi måste ta tag i. Vi känner ju att vi vill göra det rent juridiskt, men så här, det blir, när man ändå vet att man ska gifta sig, så blir det någonstans att man inte väljer att skriva något testamente typ, av någon märklig anledning, för att man bara skjuter på det liksom.
Så, nej. Ja, det där är väldigt typiskt. Det blir lätt så. Jag själv hade upprättat ett testamente med min då sambo när det var det. Och det förblev liksom, vi skrev inte under det. För vi tänkte likadant om vi ska gifta oss något. Nu hann vi gifta oss innan någon av oss gick bort. Men
ja,
det är ju sådär med de där.
Men om så att man så här, vad är viktigt att tänka på om man gifter sig då? Alltså är allting frid och fröjd då? Liksom, så här, men då är liksom ni på det klara och behöver tänka på någonting. Eller hur är det då?
Nej, då har man ju kanske egentligen lite andra juridiska frågor att ta ställning till. Man har ju safeat upp per automatik, alltså säkrat det här lite mer med arvet som vi var inne på. Mm. Det man däremot ju behöver börja tänka på och fundera kring är vad följderna skulle få ifall man skulle separera som gifta.
En fråga här, du kanske kom in på det, men jag tänkte så här, man kunde inte testamentera bort mer än 50% var det va?
Man kan göra det, med risken finns att barnen kräver ut liksom.
Ah, jo. Aha, okay. Så, ja. Men hur är det med när man är gift? Är det liksom, är det 100% till, om jag ska lyfta mig med Karin här nu, har hon 100% eller har barnen fortfarande rätt till någonting?
Nej, alltså så länge man är gift med barnens andra förälder, så har liksom den föräldern, alltså ens, i ditt fall då, fru Karin, skulle ha rätt till allt arv direkt. Mm. Det som man ska komma ihåg är att om ni skulle skilja er och så träffar du en ny fru, då skulle inte fallet vara likadant i det äktenskapet, utan då hade dina två barn haft rätt att ärva dig direkt.
Alltså i 50%?
Nej, alltså då har de full arvsrätt, men då hade du på samma sätt kunnat upprätta ett testamente som när du är sambo, och så hade de på samma sätt haft 1-50% som om det hade varit en sambo, den nya frun helt enkelt.
Men som jag skaffade en ny fru och då ärver hon inte mig överhuvudtaget?
Nej, inte per automatik, utan då är dina barn de som har liksom huvudsakliga arvsrätt.
Just det.
Det är ju inte ovanligt. Alltså, det blir ju vanligare och vanligare om man jämför idag med, jag vet inte, 50-talet. Så är det ju betydligt många fler som har nya äktenskap idag. Och det där gäller ju verkligen att tänka på då. För det kan ju få ganska stora liksom, effekter när man går bort. Om man har ett nytt äktenskap och så har man kanske barn från varsitt förhållande tidigare.
Just det.
Då kan det få ganska stora effekter för ens gemensamma liksom, hem och ekonomi. Mm. Att barnen sen tidigare, så kallade särkullbarn som man säger på juridiska, att de har arvsrätten primärt. Liksom.
Ja, men jag tänker så här, det finns ju, jag vet, jag lyssnade på någon sån här P3-dokumentär om hon, vet du den här kvinnan som förgiftade sin man med typ cyanid? Har du hört den?
Nej. Klingar bekant.
Nej, inte helt, jag tror, han, om jag inte minns helt fel, han höll på med någonting med typ smycken och grejer. Han hade massa saker som var värda massa pengar. Och helt plötsligt så hade han hade problem med alkohol och så vidare, och så helt plötsligt så hittar, jag tror det är dottern, så här, honom i badkaret, har drunknat liksom, men det visar sig att det finns cyanid i kroppen då. Och då, hon blev ju dum för det här, men jag tänker så här, hennes tanke var väl då att, för de var gifta, men hon, då menar du att då skulle hon inte ärva någonting?
Nej, jag kan ju tänka mig om de kanske hade testamente då i det fallet. Eller att det fanns fina livförsäkringar, eller att han kanske hade kapitalförsäkringar med henne som förmånstagare eller så. Men som utgångspunkt, om man hade barn sen tidigare äktenskap, så hade de ärvt. Sen kanske det fanns då ett testamente som sagt som skulle ge henne fina pengar. Har man mycket pengar så kan ju hälften av ett arv vara tillräckligt för att gå därifrån som en så kallad svart änka och leva ett gott liv.
Ja, precis. Ja, den är, har du lyssnat på den, Karin?
Ja, det har vi gjort.
Har vi gjort det? Jag tror jag har den flera gånger. Den är vidrig, men intressant i ett sånt här. Sånt
men
här
är det inte en film gjord av den?
En film?
Mm-hmm. Det tror jag nog. Eller så ser jag väldigt tydliga bilder i huvudet.
Kan det vara en dokumentär?
Ja, jag tror det är en dokumentär. Ja. Ja. Kan film, dokumentär.
Men jag tror att man kan nog söka på cyanidmordet om man är intresserad av det. Den är, den är bra. Är det något mer där kring att gifta sig? Eller ska vi gå vidare i Kasper?
Ja. Nej, men jag tänker nu gled vi, fortsatte vi tillbaka till morbida. Liksom. Vi gick tillbaka till vad som händer när man dör. Men det som kan vara bra att tänka på när man gifter sig också är ju att helt plötsligt så har man liksom en sammanflätad ekonomi på ett sätt man inte har som sambo. För vi pratade innan om att som sambo är det bara bostad och bohag som kan bli aktuellt att dela på om man går isär. Mm. När man gifter sig så är det helt plötsligt all egendom som man äger som utgångspunkt ska läggas ihop i en hög och delas på två ifall man skiljer sig. Mm. Och det där kan ju få liksom konsekvenser som man inte är sugen på. Så därför gäller det att fundera på, än en gång, det är inte det roligaste kanske när man är nygift att tänka på hur vill jag säkra min ekonomi om vi skiljer oss? Men det man behöver ta ställning till och prata igenom med sin nya makemaka eller inför ett bröllop är okej, om vi skiljer oss, vad vill vi ska hända då? Mm. För det är alltid, alltid enklare att komma överens om det där när man är nygift och nykär och liksom inte har grävt sig ner i någon liksom stridsgrop och ska bråka. Beroende på hur man vill ha det så kan man genom det som då heter ett äktenskapsförord bestämma att vissa saker ska vara enskild egendom.
Just det.
Och vad det innebär är att den egendomen lägger man inte in i den här högen som man delar på två och tar med sig hälften varifrån. Utan den egendomen håller man liksom vid sidan av. Med det här liksom sagt, många tänker att nu ska jag gifta mig och jag vill säkra min ekonomi, då vill jag ha ett äktenskapsförord där allt är enskild egendom. Det liksom behöver inte per automatik vara så att man måste ha ett äktenskapsförord, utan det man behöver gå igenom och fundera på tillsammans med sin makemaka är ju okej, vad vill jag och vi ska hända? Om vi tar mig som exempel, som sagt, jag gifte mig i maj. Mm. Jag och min fru, som också är jurist, kan man ju tänka sig att vi skulle vara snabba på att upprätta ett äktenskapsförord. Men vi har landat i att vi vill inte ha det, utan vi kommer ha så kallat liksom giftorättsgods, och skulle vi skilja oss i framtiden så blir det att vi lägger ihop och delar liksom all egendom på två. Och det är utifrån en tanke som vi har att vi kanske ekonomiskt i olika omgångar kommer liksom dra det kollektiva tåget. Någon tjänar mer, någon tjänar mindre. Att vi vill liksom inte, för det kan ju vara en sån grej att upprepa att man liksom är äktenskapsförord och så ser det olika ut vad man tjänar. Mm. Kan det vara lätt att hamna i en klassisk liksom kvinnofälla om inte annat, men att en av parterna liksom missgynnas av det. Så det är lite bara hur man tänker kring vad vill man faktiskt ska hända. Mm. Och så får man bestämma något utifrån det helt enkelt. Vill man att man ska hålla det separat så är det ju bara att köra på med äktenskapsförord, och då kan man välja att det ska vara heltäckande, alltså att all egendom är enskild, man delar inte på något, eller så kan man välja ut specifika saker, och det kan ju vara aktuellt, säg att man ärver liksom en fin sommarstuga någonstans, så vill man inte att den ska, att man ska liksom behöva kanske köpa ut sin make för att få behålla pappas hemmasnickade stuga. Då kan det ju vara aktuellt att göra den stugan till enskild egendom, till exempel.
Kan det vara rena cash liksom?
Det kan vara rena cash. Det som är väldigt lurigt med det där, som man verkligen behöver tänka på ifall man vill undanta alltså ett specifikt konto med cash. Mm. Det är att gör man det, då kan man i princip liksom inte röra de pengarna fram till dagen man eventuellt skiljer sig. För det som händer om man liksom, säger att ni har 5 konton och så säger ni att det här är sparkontot, så är sparkonto 1, det ska vara enskild egendom. Håller ni sen på liksom ta ut lite pengar därifrån, stoppa in lite mer, då har det helt plötsligt blandats ihop med resterande delar som giftorättsgods. Och då skulle inte ni med framgång vid en skilsmässa kunna säga alla de här pengarna är min enskild egendom, för då kommer man säga, men vad av det ungefär?
Men if jag tänker på det, för att ställa en fråga bara. Vi kollar på en serie som heter Succession. Har du sett den?
Mm. Ja.
Men
första säsongen i alla fall.
Vad sa du?
Ja, första säsongen i alla fall.
Ja, då finns det en tjej där i familjen som heter Shiban, och hennes snubbe är ju sån här egoistisk jävel som de säger att han har gift sig med henne för pengarna liksom. Men jag tänker så här, de är ju liksom biljonärer med hur mycket pengar som helst.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men, och då tänker jag så här, gifter de sig, så hon snackar ju så här om att de skulle skriva något äktenskapsförord. Men hur får hon bort pengarna från honom då, och samtidigt vilja använda dem liksom?
Mm. Nu, vi får väl slänga in dem i en svensk kontext. Det kan vara att amerikanska regler ser liksom annorlunda ut. Det var ju liksom att just
ja, men här
just
i Sverige.
Men om vi tar det liksom att de bor i Sverige och är biljonär på det sättet. Om man gör, alltså än en gång, det går att göra. Det gäller bara då att då får man hålla de kontorna separata och undanhållna. Det som är praktiskt bäst och som jag ofta rekommenderar ifall det är att man har liksom ett par konton eller sådär som man vill liksom hålla undan. Det bästa då är kanske att överväga att göra ett sånt här heltäckande äktenskapsförord där man säger att all egendom är enskild egendom. För då kommer ju liksom inte finnas något giftorättsgods. Då finns det inget att blanda ihop den enskilda egendomen med. Utan då kan man ju hålla på och ha liksom gemensamma konton och sina egna konton och allting. Och ändå blir det så att separerar man, då tar man hälften var av gemensamma konton. Man tar sina egna konton, man tar sina aktier, man tar sin hälft av huset och så är det bra där. Liksom.
Just det.
Och det är ju bra att tänka på alltså, som för er och kanske era lyssnare som är liksom sparade intresserade att det som är viktigt och lite lurigt också om man överväger att göra liksom, aktier och sådär eller fonder till enskild egendom, det är att i ett äktenskapsförord så behöver egendomen som man gör till enskild egendom, den behöver vara specificerad. Man behöver liksom på förhand kunna, när man skriver under äktenskapsförordet, så behöver man kunna veta, okej, det är de här aktierna som Ellen liksom tar undan. För annars kan man ju lite lurigt under äktenskapets gång kan man liksom fylla på med nya aktier eller man kan utöka sitt aktieinnehav på det här ISK-kontot. Och då har man liksom skrivit under ett avtal mellan makarna som man inte riktigt kan se konsekvenserna av. Så det finns ett sånt krav att det behöver vara så tydligt specificerat att man inte ska kunna omfördela från giftorättsgods till enskild egendom, om ni hänger med på det. Så man behöver liksom kunna specificera de här aktierna som jag har på det här ISK-kontot per det här datumet ungefär. Och sen blir nya aktier som man köper i framtiden, de blir inte enskild egendom per automatik. För då hade man ju liksom kunnat komma kring avtalet, om ni fattar.
Svårt om man är trader liksom.
Ja, då bör man ju ha, alltså då bör man ju ha ett heltäckande äktenskapsförord om man vill ha liksom den tryggheten. Så ofta om man är inne och nosar på att man liksom vill ha vissa saker som är enskild egendom och så står man fast vid att det ska bara vara de här få sakerna, då brukar jag alltid ställa liksom motfrågan, men vad är det du känner att du absolut måste dela på då?
Ja.
Och då landar man ganska ofta i att nej, men okej, de här 50 000 som vi har på vårt gemensamma lönekonto, de behöver vi liksom inte dela på heller, utan det kan också vara enskild egendom. Men då låser det sig lite ibland i huvudet. Det kan liksom vara bra att lyfta här också, att man hänger inte riktigt med i att även om man har liksom ett gemensamt konto eller man har ett gemensamt hus som man äger hälften var, så kan det fortfarande vara enskild egendom. Då tar man bara hälften var av det. Så bara för att man äger något ihop så innebär inte det liksom att det inte kan vara ens enskild egendom, utan då är ens hälft av det man äger ihop enskild egendom istället. Okay. Så man ändrar ju liksom inte ägandeförhållandena till någonting när man gifter sig. Det är också ett vanligt missförstånd. Det är inte så att helt plötsligt att jag äger min frus liksom, konton, att jag har någon äganderätt till det. Utan det enda som händer är att skulle vi skilja oss så har jag rätt till hälften av värdet av det vi äger ihop.
Liksom. Precis. Men har du några tankar kring så här? För jag är ju, eller vi har ju vänner som är gifta, men där den ena parten vägrar att ha gemensam ekonomi med den andra parten. Liksom. Och vi menar på så här, fast ni har ju inget äktenskapsförord som säger något annat. Så att någonstans så har den andra parten någonstans ändå rätt till de pengarna som du vägrar dela med dig av. Typ. Alltså man får göra precis som vill, det är lätt som är väldigt dummande här.
Mm. Ja, alltså både ju ja och nej. Alltså för egentligen så länge äktenskapet pågår så har man liksom ingen rätt till någonting. Nej, utan egentligen, utan det, men den dagen man faktiskt liksom gör slut, om man gör det och skiljer sig, absolut, då har ju den andra rätt till liksom hälften av det man har ihop. Mm. Så det är ju liksom en, de ligger ju lite parallellt de här spåren, kan man säga, alltså just med frågor kring om man ska ha gemensam eller separat ekonomi eller blandad, tillsammans med frågan om okej, ifall vi separerar, vad händer då? Mm. Så man kan ju ha gemensam ekonomi men ett heltäckande äktenskapsförord som säger att allt ska vara enskild egendom.
Ja.
Mm. För att man har liksom alla sina konton ihop, men man har kanske en sommarstuga vid sidan av som man vill ha. Liksom.
Just det. Har du något? Annars går vi vidare i story.
Men jag tycker vi går vidare och ser vad som händer med Ellen och Kasper.
Ska vi se vad det är. De har skaffat barn och de har gift sig. Kasper gillar att träna. Och han börjar springa maraton. Han läser och tränar varje dag. Han börjar prata med kompisar. Dela med sig av sin säger man, tränarresa. Hata ordet resa. Men tränarresan på sociala medier. Det är så mycket resor. Håller du med om det? För att det är många som slänger sig med begreppet resa.
Jag är också allergisk mot det.
Hatar resa. Ja, skitsamma. Men efter sitt andra lopp så får han en förfrågan om att bli coach. Åt en liten yngre tjej här som vill göra en liknande det han har gjort. Vad jag tänker så här, han vill starta bolag. Och jag tänker vi har varit i den här sitsen. Vi har ju startat bolag, två bolag, för att titta på diverse saker. Vi utvecklar en app, håller på med och så vidare. Vi har liksom diverse samarbeten på Instagram och i podden och sådär. Var något juridiskt kring det? För det är säkert många där ute som, för vi pratar mycket om så här, skaffa sidoinkomster liksom. Har du några spontana tankar kring det?
Ja, alltså hamnar man i den sitsen att man helt plötsligt kanske har som en hobby eller någon typ av början av en verksamhet som man skulle kanske vilja börja tjäna lite pengar på, då kan det ju finnas stora skäl att, eller ja, man behöver egentligen liksom bolagisera det på något sätt. Man kan starta en enskild firma, det är ganska vanligt, men det man kan göra är ju att faktiskt se över och överväga om det blir mer lönsamt med ett aktiebolag. Många kan ju tycka att det är skönt att hålla liksom ekonomin mellan verksamheten och sin privata ekonomi lite mer separerad. Det får man ju inte i en enskild firma på det sättet. Då blandas ju alltihop.
Precis.
Går bolaget eller liksom enskilda firman i konkurs så är det man själv som gör det och så vidare. Och så vidare. Så det kan finnas en hel del fördelar med att starta ett aktiebolag. Det behöver inte vara så dramatiskt som det kanske låter. Jag vet själv liksom innan jag fick lite bättre koll på hur det funkar, att jag tyckte det lät superläskigt att liksom driva ett bolag och vara vd i något bolag eller sådär. Men det är egentligen inte konstigt än att man har ett aktiekapital på 25 000 och så startar man ett aktiebolag. Man ska ju ha med sig att det finns en hel del givetvis regler och annat man behöver efterleva när man driver ett aktiebolag. Men det finns så mycket hjälp idag att få med allt sånt där från liksom revisionsbyråer och annat. Att fördelarna ganska ofta, beroende på liksom hur omfattande verksamheten ska vara, kan trumfa att faktiskt skapa ett aktiebolag. Och då finns det olika sätt att göra det på. En möjlighet som finns är att köpa lagerbolag. Det är en tjänst vi har. Då går det lite snabbare att liksom kickstarta. Man får ett organisationsnummer snabbare och så vidare. Eller så kan vi starta ett bolag från grunden om man vill det. Så.
Ta några veckor. Vi har gjort två bolag. Så vi har startat ett från grunden och ett lagerbolag. Och det var skillnad i tid vad det tog liksom.
Ja, men exakt.
Det är väl egentligen att man, ett lagerbolag är väl att man köper ett befintligt organisationsnummer och så gör man om det till sitt eget namn och allt sådär.
Precis, precis. Och då är en del ibland lite rädda att så, åh nej, kan det komma med skulder och annat? Och det, ja, jag vet inte, går man in på Darknet och söker efter konstiga bolag så kanske man kan hitta ett lagerbolag med massa konstiga skulder. Men köper man av oss eller en annan seriös aktör så får man ju ett helt nystartat bolag som bara legat i ett par veckor kanske i väntan på att säljas vidare. Så det är att man får ett färdigt bolag med organisationsnummer och annat så att det bara omregistreras. Så det kan man ju fundera på om det är att man som sagt börjar driva någon verksamhet. Sen kan man använda det till andra saker också, det här aktiebolaget. Utöver liksom verksamheten, man får se till att anpassa verksamhetsbeskrivningen, men man kan ju helt plötsligt börja komma in på och kanske göra investeringar i onoterade aktier, vilket man inte kan göra annars. Man kan hitta lösningar där liksom, med ägande av fastigheter och annat som kanske är något som era lyssnare är intresserade av för att liksom få en ekonomisk snurr på ett annat sätt.
Men finns det något läge som jag tänker så här, som en hobby, alltså många kompisar som, ja, men du vet så här, man har ett intresse, typ sticka, en bolare som har börjat liksom sälja lite väskor som hon gör, eller jag tänker, jag vet inte, svampplockning, man älskar att vara ute i skogen och sen så börjar man sälja sin svamp liksom på torget. Alltså, finns det någon...
Sälja sin svamp på torget? Det låter så jäkla sjukt.
Ja, jag säljer svamp. Tjena grabben, jag säljer svamp.
Ja, är det inte något som är poppis bland ungarna nu för tiden?
Det jag sjukt någon... om man bara kommer så har man kantareller. Liksom.
Ja, men det hade jag någon...
Fan vad vi sviknar dem på plattan liksom, i Stockholm.
Ja. Kantareller. Det var verkligen kantareller. Nej, men finns det någon nivå liksom, eller när blir det inte fördelaktigt liksom, att ändå ha ett bolag för sin hobby eller sidoinkomst som man drar in lite cash på? Alltså, när blir det liksom, förstår du min fråga? När kan man göra det på ett annat sätt som, men ändå som inte hindrar till att man kan få dra in lite cash på sitt intresse liksom, eller sidoinkomst?
Precis. Alltså man kan väl säga att det är som en trappa egentligen, där man kan ju ha en hobby som man kan ta lite betalt för utan att ha något bolag överhuvudtaget. Sen finns det ju nivåer där det blir liksom skatte. Man behöver skatta och annat, men sen kan man väl säga att, jag vet inte, någonstans ju större man i alla fall drömmer om att verksamheten ska bli, desto mer lämpligt är det att kanske köra ett aktiebolag istället för en enskild firma. Men det beror lite på omfattningen på det och vad man vill ha för resultat och möjligheter i övrigt. Det finns ju de som driver ganska stora verksamhet som enskild firma liksom också. Så det ena behöver inte vara liksom garanterat att bara för att helt plötsligt att det blir liksom en större verksamhet att man måste ha ett aktiebolag då. Ja, det är lite olika aspekter att ta hänsyn till och vilket ansvar man vill ha och skatteeffekter och allt.
Precis. Vi studsar vidare. Han har ju startat bolag där, sin träningsgrej. Några år senare vill Ellens föräldrar att hon och hennes syster ska ta över deras sommarhus i Bohuslän. Någonstans på Orust kan man säga då.
Fint.
Vad sa du?
Fint.
Fint. Vad bör de tänka på här, Kristoffer? För det är exakt den här sitsen som vi själva är i. Dina föräldrar har ett boende ute på Orust.
Mm.
Man kan ju ta direkt. De lyssnar på podden också. Vad har du för tips till dem?
Det man behöver tänka på om man vill låta liksom ett sommarhus eller en annan fastighet eller bostadsrätt eller så gå vidare till nästa generation, vilket ju är ett ganska vanligt fall, att man kanske till och med vill att, ja, innan vi går bort så får det gå vidare och sådär. Det är att man måste upprätta det som kallas för ett gåvobrev, och det bör man absolut, nu är jag ju liksom jävig, men man bör absolut ta juridisk hjälp när man gör det där. Det är lätt att tänka att, ja, men det är bara att kräfsa ihop något, det ska bara stå vem som ger och vem som tar emot och så skriver man under det där. Och vi får ju ibland folk som tycker att varför ska vi betala liksom hos er när det finns liksom gratismallar på nätet. Men det är en del saker som man ändå behöver tänka igenom när man ska ge en gåva med fastighet, och framförallt så finns det en hel del krav på liksom hur dokumentet ska vara utformat, och det behöver vara bevittning om det är en fastighet, för annars beviljar inte lantmäteriet lagfart och så vidare och så vidare. När man skriver bort en fastighet så är det viktigt att gå igenom och kika på, till att börja med, ska det liksom utgå någon ersättning, och sekundärt finns det liksom lån och annat på fastigheten. För det som händer, eller kan hända, om man ger bort en fastighet där det utgår någon form av ersättning, för det kan det göra även om det är en gåva, alltså, men det är liksom lägre, då behöver man kolla på, okej, är ersättningen högre än 75% än fjolårets taxeringsvärde, för då kan det bli aktuellt för gåvotagarna att behöva betala stämpelskatt. Och det där kan vara lite lurigt. Men bara så man vet det, helt enkelt. Men i det här gåvobrevet så behöver man då med fördel liksom specificera de bitarna också. Alltså, kommer det någon ersättning? Finns det lån? Vad ska hända med lånen? Ska gåvan vara enskild egendom för mitt barn då, till exempel, i det här fallet, som ska ta över? För skriver man inte in det så finns ju risken, som vi pratat om innan, att helt plötsligt så kan maken liksom ha rätt till hälften av det. Så det finns en hel del olika villkor som man kan och bör ha med i ett sånt här gåvobrev för att underlätta för sig själv och för gåvotagaren, både nu och kanske också i ett senare skede när man går bort och annat. För ett exempel på ett annat villkor som kan vara bra att ha med i ett sånt här gåvobrev är att förtydliga ifall gåvan ska vara det som kallas för förskott på arv eller inte. Som utgångspunkt när man får en gåva från en förälder så klassas det som förskott på arv. Vilket innebär att den dagen föräldern går bort har jag fått en sommarstuga och jag har en syster, vilket jag har, och jag har fått den då. Då avräknas värdet på sommarstugan i den här situationen. Som förälder kan man ta ställning till och villkora i ett gåvobrev att det inte ska vara förskott på arv. Och det är egentligen enda möjligheten man har att påverka det där. För har man inte gjort det så utgår man från att det är ett förskott på arv. Har man villkorat i gåvan att det inte är förskott på arv så avräknas det inte. Och det kan ju vara beroende på hur situationen ser ut. Det ser väldigt olika ut vad man har för tankar och relationer och så vidare och så vidare, så kan det vara så att man vill att nu ska jag, Kristoffer, få den här, men jag ska också få hälften av arvet när mamma och pappa går bort till exempel.
Mm. Mm, just det.
Men jag sitter och funderar på alla de här dokumenten som vi hittills har pratat om. Alltså, blir det kanske skiljer sig från dokument och dokument, men är det egentligen, blir det en trygghet att ha de här liksom både klara och att de är giltiga ifall att det liksom man kommer i clinch med den andra liksom? Eller är det, behövs dokumenten för att överhuvudtaget kunna genomföra liksom, säg då en överlåtelse av ett sommarhus eller sådär? Behövs det för att, förstår du min fråga?
Fattar absolut. Och det är en väldigt bra fråga. Alltså, vad gäller just en gåva av en fastighet eller bostadsrätt så måste man ha ett gåvobrev. Det finns liksom lagkrav på att det är skriftligt upprättat. Du kan inte säga till någon att du får min lägenhet och så är det liksom en giltig gåva, utan det behöver finnas på pent. Så man liksom behöver de här två dokumenten i alla fall för att överhuvudtaget kunna liksom genomföra överlåtelsen. Ja. Sen är det också, som du är inne och frågar kring, bra att ha dem för att få klarhet kring saker som annars kan bli en konflikt.
Mm.
Jag har jobbat en hel del med alltså dödsbon när man hanterar saker när en person har gått bort. Och då är det inte alls ovanligt att just förekomsten av gåvor är en sån sak där man liksom börjar bråka kring, var det en gåva? Var det ett lån? Var det liksom ett förskott på arv? Och så har man olika tankar kring det. Mm. I de fallen där då finns ett gåvobrev där det tydligt framgår att det här är ett förskott på arv eller det är inte ett förskott på arv, då finns det inget att bråka om. Man kan vara sur på sin pappa för att han liksom gynnat en syster istället för en själv, men det finns liksom ingen tvist. Man riskerar inte att liksom behöva ta till domstol frågan om det var en gåva eller inte. Mm. Vilket annars riskerar att bli fallet, för är det något som tyvärr ofta händer när man liksom en förälder eller annat går bort, så är det alltså att det även de bästa relationer kan tyvärr i liksom girighetens spår halvt raseras på grund av att man börjar bråka om den här typen av saker. Och det är ju det sista man vill göra. Alltså. Men det är tyvärr inte ovanligt.
Ja, men jag tänker att vi går vidare. De har liksom satt upp gåvobrev och liknande. Systrarna som äger sommarhuset ihop inser att de inte alltid att det inte alltid är enkelt att äga ett hus ihop med sitt syskon. De behöver någonstans liksom göra någon slags klarhet i vem som ansvarar för vad och vad som ska hända om en syster plötsligt vill sälja. Då finns det något avtal, vet jag, att ni har skrivit.
Precis. Ett samägandeavtal heter det. Och det är nog ett mindre liksom välkänt dokument. Många har ju hört talas om testament och äktenskapsförord och samboavtal och sådär. Samägandeavtal är det inte många som har hört talas om. Men precis som jag var inne på så är det ju inte alls ovanligt att föräldrar ger liksom sina tre barn en fastighet ihop. Och så sitter man där sen och äger den ihop. Det som är lurigt som tusan med det är att det finns en gammal lag från liksom när Emil i Lönneberg var liten, som heter samägandeavtalslagen, som säger att vill en delägare sälja sin del av fastigheten, då ska det gå ut till försäljning på offentlig auktion. Och det kan bli ganska dumt. Man vill ju kanske gärna att det ska säljas liksom till ett marknadspris på en öppen marknad med hjälp av mäklare och så vidare. Så det brukar vara huvudsakliga argumentet för att skriva ett sånt här samarbetsavtal. För i det så kan man bestämma att nej, det ska inte ut på offentlig auktion, utan vi ska ta hjälp av TE-mäklare som får sätta pris och så säljer vi det liksom så. Det kan ju finnas många andra saker man också vill ha reglerat i ett avtal när man äger ihop med någon. Alltså typ hur mycket pengar ska vi stoppa in på ett konto liksom löpande eller när, eller ska vi det? Vem ska liksom förvalta? Vem ska ha rätt att nyttja det? Det kan ju vara att man vill bestämma i ett avtal att ena systern har ena halvan av året, den andra halvan och så vidare och så vidare. Alla de sakerna är ganska skönt att få ner i ett avtal, för annars är risken att man liksom litar på sina syskons goda vilja och sen sitter man där och så vill den ena sälja och så har man sålt liksom arvegods sommarstugan på offentlig auktion till ett underpris och så är man inte så nöjd över det. Så det är väldigt bra att ha, och det här är ovanligt tyvärr liksom att man inser att man behöver. Men då, alla som äger ihop med liksom syskon eller annat borde absolut ha ett.
Skitbra tips verkligen att överhuvudtaget liksom nämna och prata om det. För jag kan ändå tycka att jag har satt liksom, bra koll liksom, på olika... Liksom, så här. Men det här är någonting jag aldrig har hört talas om. Och det låter ju som en... Men en ganska bra nyckel i att kunna liksom äga ihop med någon som inte är sin andra hälft. Liksom. Och jag tänker, det låter också som att det verkligen handlar om att sätta upp regler kring, kring en gemensam liksom, fastighet i det här fallet. Då. Men för vi har ju, för sen kan man ju dra det ännu längre, där vi har vänner som... Ja, men du vet, det spiller ner till ytterligare liksom en generation. Och det blir ju liksom, alltså, hur... Det känns ju som att det inte är helt ovanligt att det även liksom trillar ner en generation till.
Stökigt. Väldigt stökigt.
Väldigt stökigt.
Ja, alltså där brukar jag säga, när det liksom kommer på tal, att då ska man nog stoppa innan man liksom börjar tänka kring samma liksom rättsavtal och alla de bitarna. Där bör man verkligen fundera på, okej, kan vi ha 8 personer som samäger en fastighet? Jo, ofta är det... Det är väldigt sällan en bra idé. Sen vill man ju liksom av rättvisa skäl, och det är ingen gång arvegods och allting, men hamnar man i den sitsen är det ofta bra att tänka igenom, okej, långsiktigt, vad kommer det här leda till? Och försöka utesluta så många som möjligt redan när man liksom ger den första gåvan. Kanske om det är 3 syskon som äger, ja, men, och den sista har liksom 3 barn som inte har något intresse av det här, men köp ut den först och sen ge det till deras liksom 4 barn istället, eller något sånt där. Är ofta bättre.
Ja, nej, men vi hoppar vidare här. Ellen och Kaspers föräldrar börjar bli äldre. Och det blir ju även Ellen och Kasper såklart. Men Kasper är lite orolig för att hans farfar vart dement och att det ska vara något ärftligt. Och att hans pappa också ska bli det. Han undrar så här, vem får pappans del av ekonomin liksom, och vad händer om han skulle råka ut för något?
Som du märker så är det ett genomgående tema att vi pratar om liksom tråkiga saker som händer i livet. Men det är ofta de scenarierna som de här olika juridiska dokumenten är väldigt bra att ha för. Som utgångspunkt funkar det som så att skulle man liksom av någon anledning förlora sin så kallade rättshandlingsförmåga, det kan vara att man blir dement, det kan vara att man hamnar i en olycka som gör att man liksom inte kan använda sina armar, så man kan inte skriva under dokument. Det kan liksom vara många olika saker som gör att man inte kan hantera liksom sin vardag och sin ekonomi och andra bitar. Som utgångspunkt, om det händer, då blir det upp till kommunen att utse en så kallad god man eller förvaltare, som beroende på liksom vilken nivå man ligger på, som ska sköta allt det där åt en. Och det kanske man inte är så sugen på, att helt plötsligt så ska, ja, men, ta liksom Ellen och Kasper här, de är gifta, säg att det skulle hända något med Kasper, då kanske inte Ellen vill att hon ska utses till god man, eller att det är någon helt främmande som utses till god man, och att överförmyndarnämnden ska liksom behöva blandas in och få redovisningar i löpande. Utan det man kan göra då, som äldre personer, men alla personer absolut borde göra, är att upprätta det som heter en framtidsfullmakt. För det man gör med en sån är att man tar liksom bort behovet av en god man eller förvaltare, och så kan man istället välja själv vem man vill ska ha rätt att sköta saken åt en ifall något händer. Så det borde ju alla ha Men det är ofta man börjar tänka på det när man kanske blir lite äldre, och det är just de här bitarna. Väldigt vanligt just att någon börjar bli kanske snurrig, halvdement. Skaffa den här typen av dokument, för är det för sent så är det för sent, och då kan man inte göra något åt det. Och då, alltså det är ju inte så att världen går under om man får en god man. Gode män utför väldigt ofta ett bra jobb, men jag tror att många kan känna igen sig i tanken i att jag hade hellre haft min fru som sköter min ekonomi om jag blir dement, än att det ska vara Stefan från liksom Partille kommun. Så Partille kanske inte är en kommun, jag bara slänger över något, men ni fattar.
Ja, men det är faktiskt en kommun då.
Ja, det är en, ja, det är en kommun, ja. Ja. Jajamän. Ja. Nej, men det poppar upp flera frågor där samtidigt. Men vilka behöver vara liksom ändå överens? Kan jag själv skriva en framtidsfullmakt och känna att men jag vill att min pappa ska ha fullmakt om det händer mig någonting och jag inte kan liksom ta ansvar? Är det bara jag som behöver liksom var jag överens med mig själv om det, eller behöver jag liksom ha med pappa på tåget då? Han kanske absolut inte vill vara inblandad i det här.
Nej, alltså man börjar med fördel stämma av med personen som man utser till fullmaktshavare att den liksom är beredd att ställa upp. Man kan också ställa upp alternativa fullmaktshavare, att man har liksom pappa i första hand, syrran i andra hand och sin make i tredje hand. Hoppas att någon av dem liksom tar det. Det brukar också vara smart att ta någon som är yngre än en själv, för statistiskt sett i alla fall så kommer det här bli aktuellt först när man själv är liksom äldre. Och skulle du då ha din pappa, är risken att han har gått bort liksom innan dig, för du är 75 år gammal, så det är kanske bättre att ha någon jämnårig eller yngre. Så. Men du behöver bara vara överens med dig själv, du behöver inte samtycke för någon annan, det är bara du som liksom kan sätta ramarna för det. Så. Och en sak som kan vara bra där om man funderar på det här, det är ju ganska vanligt att man sätter kanske sin då sambo eller make som första fullmaktshavare och i andra hand sina barn. Om man är liksom lite äldre och har kanske vuxna barn. Då är det många som känner att det ska vara jätterättvist och att barnen bara ska kunna utföra saker ihop. Där brukar jag alltid rekommendera att ge dem rätten att kunna vidta handlingar var och en för sig. För annars blir det väldigt praktiskt jobbigt när man liksom ska springa med den här framtidsmakten ihop till liksom bankkontoret inne i stan och till mäklaren där. För ska man agera ihop, då måste man agera ihop, och då ska man liksom i princip bokstavligen springa med fullmakten ihop i händerna. Och bor då ena barnet i Oslo, den andra bor i Göteborg, så kan det bli ganska jobbigt. Så det brukar vara bäst att ge rätt att agera var för sig, så man tänker på det.
Var ska man förvara en sån här handling?
Det är också en jättebra fråga. Man bör ha den hos fullmaktshavaren, alltså den som i framtiden kommer rätt att företräda den. Risken om man liksom upprättar en sån här själv och så stoppar man det i sina pärmar och sen blir man dement och så hittar man liksom inte det där pappret sen. Men det behöver inte registreras någonstans. Det är samma sak för alla juridiska dokument egentligen då, förutom GVB för fastighet som ska registreras hos Lantmäteriet, GVB för bostadsrätt som ska liksom förbi din bostadsrättsförening, och sen äktenskapsförord som ska registreras hos Skatteverket. Det är egentligen de primära. Jag har säkert missat något, men i övrigt testamente, framtidsfullmakt, många av de här dokumenten som man tror att man kanske ska registrera eller förvara hos någon liksom myndighet, de ska man inte göra något med, utan det gäller bara att ha dem på en säker plats. Vi har ett samarbete med Sveriges begravningsbyrås förbund som gör att man kan köpa till en tjänst så att man kan förvara det hos dem. Vilket kan vara något att överväga. Förr hade ju folk ofta i bankfack den här typen av dokument, men i princip alla banker har avvecklat sina bankfack idag. Så då får man antingen ha liksom ett brandsäkert vapenskåp kanske, eller så kan man till exempel använda vår tjänst, eller helt enkelt ha den någonstans där det inte kan förgås. För det som är viktigt både med till exempel framtidsfullmakter och testamente är att det är bara originalet som är giltigt. Så sitter du och har 10 kopior liksom digitalt, så spelar det ingen roll, för du behöver ha originalet.
Men kan man upprätta, kan man skriva ut 10 kopior och så signar man 10 stycken?
Nej, alltså inte med ett testamente. Framtidsmakt kan man ju göra det, teoretiskt i alla fall. Till exempel om man är flera fullmaktshavare. Det bör ju då framgå att det har upprättats i olika exemplar, men det kan man göra.
Jag tänker bara lurigt här om, jag vet ju ibland inte ens var jag har lagt min nyckel. Och ska jag, snarare så här, att hur många ska jag berätta för vart jag har de här viktiga dokumenten. För skulle jag plötsligt bli dement eller gå bort och någon behöver liksom så här, ja men visst fasen skrev Karin testamentet som gjorde att Johan då skulle ärva liksom. Ja, hur säkrar man upp på att så här, ja men det här pappret vet jag ligger på vinden eller i det här vapenskåpet och, eller de här dokumenten finns överhuvudtaget innan man letar ihjäl sig typ. Så här, kanske skrev hon en framtidsfullmakt.
Nej, alltså att ha dem, jag brukar säga berätta för alla som involveras på något sätt, oavsett om det är då en framtidsmakt där någon ska vara fullmaktshavare eller om det är ett testament där någon ska arva och hit och dit. Så berätta om de här dokumenten. Många tycker, vilket man har full förståelse för, att det här känns kanske privat. Man vill liksom inte berätta kanske för barnen på förhand att du kommer få mindre än din bror. Jag vet inte. Men ju mer man kan berätta om att dokumenten finns, desto, till att börja med, större chans att de faktiskt hittas och kan användas. Och i andra hand, desto liksom större chans att det än en gång inte blir något tvist kring det. För generellt sett, ju mindre man har liksom pratat om det här, desto större chock blir det kanske den dagen de här dokumenten kommer upp till ytan, till exempel med testamentet där någon har förfördelats. Har man på förhand varit transparent med, jag vet inte, vi har ett testamente, vi tänkte att du ska få huset, då hinner man bearbeta det här lite, man hinner prata om det. Så det är ett generellt medskick jag alltid gör, att prata om era juridiska dokument med personer som berörs. Det kan kännas kanske lite jobbigt, men det underlättar att liksom gå igenom det på förhand för alla inblandade.
Jag tänker att vi tar lite pension här för Ellen och Kasper också som en avslutning här. Jag tror vi, sen får du, om vi har missat någonting, Kristoffer, tillägga. Men jag tänker så här, det tänkte jag på förut när vi pratade om när man gifte sig. Händer det någonting med pension? Eller så här, kan man ärva pension? Eller vad händer med, försvinner de i, säg att så här, jag är 65 och går bort liksom. Alla de pengarna som jag har någonstans har sparat i pension liksom. Både allmän pension och tjänstepension, vad händer med dem?
Nu kan jag ju förtydliga inledningsvis att jag inte är pensions liksom rådgivare, så tar det med en nypa salt, men rent liksom juridiskt från det perspektivet så kan man säga att det ser lite olika ut egentligen beroende på vilken typ av pension det rör sig om. Den allmänna pensionen funkar ju som så att de pengarna försvinner ju liksom egentligen. Sen kan man ha rätt till, ja, det de flesta kallar för änkepension, att man får liksom en extra peng på sin statliga pension efter att en partner har gått bort, men de insparade pengarna där försvinner egentligen ut till landet i samma åldersgrupp. En tjänstepension kan man ju ofta lägga till liksom någon form av efterlevande skydd. Det är inte alltid det är liksom ekonomiskt gynnsamt. Man brukar väl säga att det är ifall liksom ens partner är kanske ekonomiskt beroende av en. Än en gång, det här ska jag inte ge mig in för djupt på, för det är mer liksom en pensions liksom fråga och ekonomis liksom fråga. Tjänstepensionen ärver man ju liksom inte heller på det sättet, utan då är det att man kan ha tecknat till ett efterlevande skydd. Individuellt pensionssparande ser ju lite annorlunda ut, och det beror på lite hur man liksom har sparat det och var man har sparat det. Ganska vanligt med liksom kapitalförsäkringar för den typen av sparande, och då har man ju ofta ett förmånstagarförordnande i den, och då kan man ha utsett att det ska vara till exempel i första hand frun och i andra hand barn och sådär. De hålls då utanför egentligen hela arvssituationen och en bodelningssituation också. Och så följer man då strukturen som anges i försäkringen för villkoren där istället. Men säg att man har ett pensionsspar liksom som jag har själv till exempel, där jag har ett separat pensionskonto på liksom bara ett vanligt ISK med fonder som ligger. De tillhör ju min liksom kvarlåtenskap, så de går ju i arv till mina arvingar. De skulle som utgångspunkt ingå i en bodelning om jag och min fru skulle skilja oss. Så det beror liksom lite på vad för typ av pension är. Men som regel så ärver man ingen pension, men man får ofta rätt till änkepension genom den allmänna. Man kan ha rätt till efterlevande skydd om man har tecknat ett sånt. Och sen så, ja, det finns andra sparande former eller olika försäkringar, privata sådana som kan trigga liksom en ersättning så sätt.
Ja, jag tänker direkt här på när man blir pensionär, så kan man ju inte välja, om jag förstått det rätt, så kan man väl få välja hur man vill få det utbetalt, va? Alltså vilken mängd och sådär. Eller har jag fel där? Men då tänker jag, om det är så tänker jag att då är det ju bra att plocka ut så mycket som möjligt ifall man skulle stryka med. Det är ju bra för dig om jag plockar ut pengar och har dem på ett konto liksom. Annars brinner ju de inne ju. Eller?
Ja, och det där är det. Men en bra fråga, jag är faktiskt osäker. Ni får in någon, om ni inte haft det får ni ta hit någon pensionsrådgivare.
Ja, ja, men det är på
ett tal, för det är ju superspännande. Mm.
Ja, men vi har fört diskussion med diverse. Vi får, får göra det. Ja, men har vi något, har du något mer Kristoffer som Ellen och Kasper borde tänka på, eller är det liksom, känner vi oss liksom klara?
Nej, jag tycker vi gått igenom liksom de här grundläggande olika sakerna som kan vara bra att tänka på i olika skeden av livet helt enkelt. Och som sagt, det viktigaste och bästa är att bara tänka igenom sin situation. Hur vill jag ha det? Och så skaffar man dokumenten som behövs utifrån det helt enkelt.
Så om Ellen och Kasper gör allt det här som jag gått igenom punkt och pricka, så har de väldigt goda liksom, ja, men möjligheter till trygghet. Och jag tänker, du nämner liksom att det är ju ofta liksom, och det blir det ju. Det blir ju liksom de worst case scenario eller tråkiga liksom. Men samtidigt så bäddar det ju för att det ska bli så odramatiskt och så konfliktfritt som möjligt oavsett liksom. Så jag tänker någonstans så landar det i att det är för något väldigt, väldigt gott för sig själv och sin omgivning, och att ja, det blir lite härligare en dag. Om man nu som lyssnare direkt nappar på eller liksom får fingrarna ur och känner att ja, men det här träffade mig, det är ju sånt här liksom dokument jag behöver. Hur ska man gå tillväga då, tycker du?
Då kan man förslagsvis faktiskt bara gå in på www.juro.com/se/sparmakarna, så finns det en vidare liksom information kring alla de här dokumenten vi har pratat om, mer information om ja, ens egna situation och ja, sätt att ta sig vidare helt enkelt om man är intresserad av att skaffa sig något eller fler dokument.
Ta den URL:en igen.
juro.com/se/sparmakarna.
Kristoffer, sjukt kul att du ville vara med.
Tack snälla.
Det var riktigt bra avsnitt. Alltså det var otroligt givande, tror jag, för både för oss och för alla våra lyssnare, helt ärligt. Har du några slutord, Sling?
Nej, men jag önskar Ellen och Kasper all lycka i livet.
Precis.
Och att till alla lyssnare, att ha en fin, fin, fin dag. Ja. Och gå hem och fundera ut lite om man saknar något av det här som vi har snackat om idag. Och se till att säkra upp olika situationer.
Man kan ju typ, om man har en partner kan man ju lyssna på oss tillsammans och fundera på allting som Kristoffer har sagt här. Om det är någonting för en själv. Vi får önska er alla en fortsatt bra vecka, och så hörs vi nästa vecka. Ta hand om er och tack så mycket Kristoffer, så hörs vi också. Tja, tja.
Ha det fint.
Hejdå.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.